vorden. Du hör till människors frälsningssen, för utan dig är ingen känd som kan av nöden hjälpa mig. Jag flyr till dig, du kan, du vill förlossa mig.
I Jesu namn, giv mig en tro som kan förvisst mitt hjärta saliggöra. Amen. Vi ska denna stund tala om tron alena. Tron alena är det som saliggör eller frälsar en människa, inte hennes egna gärningar. Denna korta formulering kan som allt annat misstolkas och missförstås och missbrukas. Därför gäller det för oss alla att söka rätt förstå dess innebörd och betydelse. Vi vet hur man härvid lag, liksom i fråga om den förra satsen, skriften alena, inom den stora världsomfattande romersk-katolska kyrkan gör ett tillägg. Beträffande skriften alena utbyter man ordet alena mot traditionen. Beträffande tron säger man istället för alena och gärningarna. Genom tron och de goda gärningar blir man frälst. Menar då lutherdomen att gärningarna är onödiga för frälsningen? Inte alls. Men frågan är vad man bygger sin tro på. Sina egna gärningar eller Guds gärning och hans löften. Men innan vi går närmare in på förhållandet mellan tron och gärningarna vill vi här först stanna inför frågan vad det är för en tro som frälsar, räddar, rättfärdiggör en människa. Det är först och främst alldeles klart att det inte är vilken tro som helst som räddar en människa. I så fall skulle det ingenting betyda vilken tro eller religion man hyllade. Muslimer kan ha en mycket stark tro. Detsamma gäller andra religioner, hedningar av olika slag. Även rena ateister kan ha en mycket stark tro eller övertygelse, liksom politiker av olika slag. Inte minst de som vill upprätta ett gudlöst världsrike på denna jorden. Både Hitler och Stalin hade av allt att döma en mycket stark tro eller övertygelse. Det är alldeles klart att en aldrig så stark tro inte kan frälsa en människa om det eller det hon tror på inte håller, inte är sanning, inte är godhet utan tvärtom lögn och ondska. När vi säger att tron på Kristus frälsar en människa är det inte hon själv, människan själv, som frälsar sig utan Kristus. Och om Kristus inte vore Guds enfödde son, om han inte verkligen hade uppstått från de döda och därmed bevisat sanningen av sin bekännelse inför människorna att han var och är Guds son, då skulle, som Paulus klart säger ifrån, denna vår tro inte rädda oss. Det är trons grund, trons föremål allt kommer an på. Tron på Kristus räddar en människa därför att Kristus är den han är, Guds evige son, som blivit människa och som lidit och dött för våra synder och sedan uppstått ur graven. Därmed är vi inne på frågan om förhållandet mellan försanthållande och förtröstan. Inte som om ett försanthållande i och för sig gör en händelse sann och verklig. Det förändrar inte fakta ett dugg om människor håller för sant att det är så eller så, eller att det och det har hänt, om det nu inte har hänt eller inte förhåller sig så. Ett försanthållande kan vara ett misstag. Det man håller för sant kan vara osant, overkligt. Men givetvis måste det vara så att en verklig tro på något som hänt också måste vara ett försanthållande. Om man inte håller det för sant så kan man naturligtvis inte tro på det, inte lita på det. Men underligt nog kan man resonera så beträffande den kristna tron och säga att vi ska inte vara så intellektuella. Vi ska inte begära bevis utan vi ska bara förtrösta. Detta kan drivas så att man menar att det är själva förtröstan som en lugnande och befriande känsla som är det väsentliga i tron, som är det som frälsar. På detta sätt kan man göra själva känsloupplevelsen till detsamma som frälsningen. För dem som inte lyckas göra eller uppleva en sådan känsloupplevelse blir detta ett plågsamt hinder. De kanske försöker och försöker att få göra denna härliga upplevelse för att kunna tro sig vara frälsta. Händer detta inte kan de i missmod ge upp alltsammans. Händer det däremot, då blir risken att de bygger sin tro på denna upplevelse, som förmodligen inte kan hålla sig lika stark för beständigt, varför det när den upphör kan bli mycket bekymrade. Eller tvärtom kan de med en viss stolthet bygga sin tro på denna upplevelse. Tron på Kristus riktar sig självfallet i första hand på honom, och den är lika självfallet både för santhållande och för tröstan, förenade till ett. Därmed kommer vi in på något som ibland omtalas med en viss reservation eller kritik, nämligen förståndstro. Man talar med rätta om en död förståndstro, som är helt renlärig men ändå inte levande. Men den rätta tron är också en förståndstro och en levande sådan som glädjes över att det man tror och förtröstar på verkligen är sant, verkligt. Inte så menat att vårt förstånd har tänkt ut att så och så förhåller det sig med Guds väsen, med Jesu Kristi gudom, med den heliga treenighetens mysterium. Alla dessa för den kristna tron grundläggande sanningarna går över vårt mänskliga begränsade förstånd och förnuft. Men när vi hör dessa sanningar förkunnas och läser därom i den heliga skrift, så sker efterhand, snabbt eller dröjande, att vi med vårt förstånd och vår tanke bejakar det, håller det för sant, för en underbar verklighet. Och denna övertygelse i vår förstånd växer också en kanske stilla men ändå allt starkare glädje och förtröstan, en trygghet i detta livet, vad som än sker. Denna tro går från klarhet till klarhet, om också genom svåra anfäktelser och frestelser till tvivel. Den kan börja så sakteliga som en stilla undran och förundran. Kanske allt det där som människor nu avvisar som orimliga och dessutom torra och döda gamla dogmen är sant i alla fall. Och den först svaga och ovissa tron växer undan för undan. När man väl kommit fram till det som är själva huvudsaken och centrum i den kristna tron, nämligen det förunderliga att människan Jesus, en historisk person, verkligen levat här på jorden och dött och blivit begraven, att han faktiskt har uppstått ur graven och därmed bevisat att han är Guds son, det som han blev dödad för som en hädare, då växer denna tro mer och mer, både i styrka och visshet, både på djupet och på bredden, så att den ena svårigheten efter den andra för det mänskliga förståndet löser sig så att man håller den och den förut ofattbara läran för helt och hållet sann. Det kan hända att en och annan människa med sådan begynnande tro ännu inte kan helt och fullt säga ja till allt det som står i våra trosbekännelser eller i Bibeln. En sann kristen avvisar då inte det som han eller hon ännu inte kan fatta och inte ännu kan tro på, så som onödigt, så som det ofta tillgått när man brutit ner den kristna tron steg för steg enligt den orimliga principen: vad jag inte kan tro på är inte heller nödvändigt att tro på. Man kan vara lika bra kristen ändå. Kristendomen är inte lära, inte gamla dogmer, utan liv. Underligt nog gäller detta idag ofta själva grundläran i den kristna tron, nämligen just Kristi sanna gudom. Man tänker och säger och skriver: det viktiga i kristendomen liksom i Jesu Kristi liv och verksamhet var inte det som evangelierna Matteus och Lukas omnämner och berättar om i början av sina evangelier, nämligen hans övernaturliga födelse genom den heliga andes kraft. Det kan väl inte moderna människor tro på. Det behöver man väl inte ta bokstavligt. Nej, det viktiga, säger man, är hans föredöme för oss alla genom sin godhet och kärlek i handel och vandel. En sådan helt odogmatisk och obiblisk tro är inte kristen tro. Den kan vara början till en sann tro, men bara en ringa början som ännu inte är en saliggörande tro, utan något som lika väl kan vara början till en klar förnekelse. Även här vid lag söker sådana tvivlare göra om den kristna tron genom att tala om bokstaven som dödar medan anden gör levande. Som om det vore den heliga ande som ingav dem att ifrågasätta, betvivla och till sist klart förneka Guds eget ord om hur Kristus kom till denna jorden. I gamla tider var i vår kyrka och i dess undervisning den tredje och yngsta av våra tränne trosbekännelser ganska levande. Under förra århundradet sökte man visserligen på det ena kyrkomötet efter det andra att få den, om inte avskaffas, så i alla fall ge den mindre auktoritet. Denna trosbekännelse, som av Martin Luther räknades som en av de förnämsta skrifter som kommit ut efter den heliga skrift, börjar med dessa allvarliga och lärorika ord: var och en som vill bli salig måste först av allt ha den allmänneliga kristna tron. Men den som icke bevarar den oförändrad och oförfalskad går med säkerhet evigt förlorad. Avslutningsorden är lika allvarliga. Detta är den allmänneliga kristna tron. Den som icke troget och fast tror den kan icke bliva salig. Många människor skulle avvisa dessa och andra här icke citerade korta formuleringar av den kristna tron som torra och döda dogmer, men det är både nyttigt, uppbyggligt, lärorikt och trostärkande att stanna i stillhet och begrundan inför denna trosbekännelses korta men innehållsrika satser. De vädjar till vårt förstånd och vårt förnuft för att upplysa oss om den förunderligt stora verkligheten i vår kristna tro. Framför allt det allra mest centrala där i, nämligen Jesu Kristi sanna gudom i en sann mänsklighet och hans enhet med Fadern och den heliga ande i en enda gudom. Detta lär oss att där vi möter Jesus Kristus, Guds son, där möter vi hela gudomen, både Faderns, Sonen och den heliga anden. Där en av de tre gudomspersonerna är, där är också hela gudomen närvarande. Återigen inställer sig säkert frågan: måste vi tro allt detta för att bli saliga? Blir det inte ett fruktansvärt tvång över vårt förnuft? Naturligtvis kan ingen människa genom yttre tvång instämma i denna trosbekännelse. Men var och en kan och bör läsa den, begrunda den, jämföra de olika trossatserna med Bibelns lära om den treenige guden i fullt medvetande om att det är skriften ensam eller alena som är rättesnöret för vår kristna tro. Men denna trosbekännelse, liksom både den nicenska som under de senaste åren kommit mer och mer i bruk i våra gudstjänster och den för alla välkända apostoliska trosbekännelsen, är helt i överensstämmelse med vad skriften lär om Gud. Även om en människa inte strax förstår allt, så kan hennes tro växa till och upplysas mer och mer av denna liksom av de båda andra mera kända trosbekännelserna, så att tron tillväxer både på djupet, höjden och bredden, så att den troende människan fattar och förstår mer och mer av det ofattbart stora i Guds väsende. Han som är av evighet, en enda Gud, i tre personer, Fadern, Sonen och den helige Anden. Nyligen har någon frågat om uttrycket Guds moder och Maria är förenligt med den kristna tron enligt Bibeln. I Konkordieformeln, den sista och till omfånget största av våra evangelisk-lutherska trosbekännelser, läser vi följande uttalande därom. På grund av denna personliga gemenskap och förening av de båda naturerna hos Kristus, den gudomliga och den mänskliga naturen, har Maria, den högtlovade jungfrun, fött icke blott och bart en människa, utan en sådan människa som i sanning är Guds, den allra högste son, så som ängel betygade för henne. Han bevisade redan i moderlivet sitt gudomliga majestät på det sättet att han föddes av en jungfru utan att hennes jungfrulighet kränktes. Därför är hon i sanning Guds moder och har likväl förblivit en jungfru. Om nu någon skulle tänka att detta är väl ändå bara att krångla till den kristna tron och göra det svårt eller omöjligt för moderna människor att omfatta en sådan lära som sann, då blir svaret att på detta hänger hela vår salighet. Barnet som föddes i stallet i Betlehem var redan före sin födelse, allt ifrån begynnelsen i sin moders liv, på en gång, i en och samma person, både Gud och människan. Som människa blev han till genom jungfrun Maria. Som Gud var han av evighet, Guds evige son, född av Fadern av evighet. Därför är det som Paulus skriver, i honom har vi förlossningen, förlåtelsen för våra synder. Honom som är den osynliga Gudens avbild och förstfödd före allt skapat. En aldrig så god och rättfärdig människa skulle inte ha kunnat bära hela världens synd i sin kropp upp på korsets trä och bringa försoning för hela världens alla synder. Det kunde endast han som i en och samma person var sann människa utan någon synd och tillika sann Gud, född av Fadern i evighet. Den saliggörande och frälsande och rättfärdiggörande tron är det hela och fulla för santhållandet och den därför också lika helhjärtade tron och förtröstan på Jesus Kristus såsom vår och hela världens ende frälsare och saliggörare. Denna saliggörande tro är för det första inte en mänsklig prestation som en människa själv åstadkommer och därigenom lyfter sig själv upp i himlen. Ingen människa kan tro detta av sig själv. Denna tro är Guds gåva till en människa som verkas hos henne i hennes hjärta och hennes tänkande och förstånd av den heliga ande i vilken hela gudomen möter en människa. Vidare, denna saliggörande tro som för en människa in i Guds rike redan här på jorden är från människans sida ett mottagande av Guds oändligt rika gåva. Den troende människan tror därför inte på sin egen tro, som om den vore hennes eget verk. Hon berömmer sig inte på ett högmodigt sätt över denna sin tro, så att hon föraktar andra som inte har denna tro. Hon tackar Gud för denna oändligt stora gåva, som hon i sitt oförstånd och sin otro kanske länge avvisat med djup förakt. Hon berömmer sig inte heller för sitt höga och djupa förstånd, för sitt skarpa intellekt, som för henne till denna insikt, till hon vet att denna världens vishet i själva verket är dårskap, att den inte för till en sanna tro, medan Gud skänker den åt dem som här räknas för att vara enfaldiga. Vilket alltså inte betyder att tron på Jesus Kristus är dåraktig eller enfaldig i den meningen, så som människor menar, utan tvärtom den rätta visheten, den rätta ärligheten som böjer sig för sanningen. Människor må säga vad de vill därom. Att tro på Jesus som vår och hela världens enda frälsare, det är att tro på sanningen själv. Medan den som förnekar honom därmed förnekar själva sanningen, både om oss människor och om Gud. Den sanna tron är ett helt och fullt försanthållande av sanningen om Gud, om Fadern, Sonen och den helige Ande. Den inges i en människas hjärta och förstånd av sanningens helige Ande, som talar genom Guds ord och därmed upplyser en människas både förstånd och vilja och känsloliv. När så en människa genom Guds heliga ande förs fram till en sann tro, har något begynt som här på jorden aldrig blir avslutat och fullbordat, än mindre fullkomnat i detta livet. Så länge vi som tror på Kristus lever kvar här på jorden, är och förblir vi ingenting annat än lärjungar. Vi blir aldrig fullärda. Vi kan vara mer eller mindre upplysta och kunniga, men aldrig färdiga, aldrig fullärda. Vi behöver ständigt lära om, påminna oss om vad vi glömt, lära oss att förstå och tro sanningar som varit oss fördolda, få en allt djupare insikt och en allt fastare tro. Denna saliggörande tro måste ständigt hämta näring och kraft i och av Guds eget ord. Jesus säger i bergspredikan: var ni fullkomliga, så som er himmelske fader är fullkomlig. Ingen av oss är eller blir fullkomlig här på jorden. Men vi ska göra så som aposteln Paulus skriver: icke som om jag redan hade vunnit det eller redan hade blivit fullkomlig. Men jag far efter att vinna det, eftersom jag själv blivit vunnen av Kristus. Hur mycket mer gäller då inte detta oss fattiga syndare? Vi är inte fullkomliga, långt ifrån detta. Fastän vi alla av Kristus är kallade att vara och bli fullkomliga såsom vår himmelske fader. Både vår tro och vår kunskap, liksom vårt liv och levande, är allsammans ofullkomligt. Vår tro behöver stärkas, fördjupas, upplysas, vidgas mer och mer. Och våra gärningar behöver bli allt mer präglade av godhet och kärlek och renhet. Ingenting av detta är så fullkomligt att det håller att bygga på. Vår tro är också ofullkomlig både i fråga om kunskap och styrka, men vi förtröstar och tror inte på våra gärningar. Det håller inte. Inte heller på vår tro och våra eventuella upplevelser, det håller inte heller att bygga på, utan vi tror och förtröstar på Jesus alena. Det är den enda saliggörande tron. Det är tron, denna tro alena, som gör salig. Det vill säga Kristus gör den salig som tror på honom. Herre Jesus Kristus, segerförste, dödens övervinnare. Mitt hjärta tackar dig för din ärofulla uppståndelse. Du har nycklarna till dödsriket. Du upplåter och ingen kan tillsluta. Du tillsluter och ingen kan upplåta. O Herre, jag beder, låt mig få erfara din uppståndelses kraft. Besegra och övervinn i mig värld, synd, död och allt vad som i mig gör hemligt motstånd mot dig. Förläna mig och alla trogna det liv som ej kan utsläckas av döden. Vårt liv är nu fördolt med dig i Gud. Men när du som är vårt liv blir uppenbar, skall också vi vara hos dig för evigt. Lovat vare ditt heliga namn. Amen.
Min synd är stor och mycket svår, att hjärtat må förtvina. Men hela du mitt samvetssår, ut i din död och pina. I ången stund till säg mig huld, att du betalt min syndaskuld. I farans stund, o Herre, var själv mitt försvar, som du av nåd mig lovat har. Giv mig av din barmhärtighet den rätta kristna trona, att Gud för din rättfärdighet mig syndare vill skona. Lär mig av hjärtat älska dig, så och min nästa så som mig. Till livets slut din hjälp mig sänd, din nåd gör känd, all Satans list ifrån mig vänd.